Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Arne Mikael Tellvén, född 7 januari 1961. Välkommen hem till mig i Solna.
Tack för det, Niklas. Tack.
Hur tycker en gammal djurgårdare om att vara i Solna?
Jag tyckte det började klia lite faktiskt. Nej då, du bor ju fantastiskt med fantastisk utsikt och här har du inget att klaga på.
Annars, har du några goda och mindre goda? Jag vet att du har mindre goda derbyminnen från din tid i Djurgården. För du avslutade ju din svenska karriär med en finalförlust mot AIK. Men jag är elak mot det här inledningen. Nu får vi se vad det här tar vägen. Men vad har du för minnen?
Minnena var väl att det var två Stockholmslag i final. Som var helt fantastiskt. Och stämningen på Hovet, kommer jag ihåg. Tidningarna skrev, alltså det var ett sånt house i Stockholm och det saknas ju nu såklart när ett lag ligger i Allsvenskan och eller vad heter det, Super i,
ja, Allsvenskan heter det.
Ja, Allsvenskan. Så det var ju en enorm skillnad och taggen som sitter kvar är att vi förlorade med 3 raka mot AIK. AIK var ju fruktansvärt bra, vad jag minns, med Per-Erik Eklund och Peter Gardin, mycket bra lag. Vi trodde väl skulle ha större chanser, men de hade väl vässat formen.
Född och uppvuxen i Farsta, då är man väl egentligen hammarbyare, för det är ju Hammarbyland.
Absolut. Jag växte ju upp, pappa var ju hammarbyare såklart. Och mina första skridskoskär och faktiskt bolltrolleri, om man kan säga så, var ju Hammarby, nere på Kanalplan. På Söder, när man åkte in från, jag tror det var från tredje klass, jag och en kompis, Jerry Lindgren, tog tunnelbanan in egentligen i stort sett varje dag in till Kanalplan och träna. Så att, både hockey och fotboll.
Ja, apropå fotboll, jag vet att du var lovande i fotboll. Du har till och med spelat någon juniorlandskamp och du brukar stoltsera ibland med att du är den enda libron som har blivit punktmarkerad i en Sankt Erikscups final.
Ja, juniorlandskamp vet jag inte. Jag var med på elitpojkläget i Halmstad. Vi hade ju verkligen ett bra lag. Först spelade jag Hammarby, både i hockey och fotboll. Och sen gick jag över till Djurgården. Och det Djurgårdslaget vi hade, 61-erna då, jag är född 1961 som du sa, hade ju ett jättebra pojklag i fotbollen. Och jag tror vi var en 7-8 man med i stadslaget och fick vara med på elitpojklägret nere i Halmstad. Åby Eriksson satt och spelade piano, kom jag ihåg. Det var en härlig tid. Och vi gick till final i junior-SM. Björne Karlsson, gammal hockeyspelaren, var ju med.
Var det några fler som blev någonting i fotbollsväg där i det 61?
Ja, tyvärr. I och med att vi var ett sånt lovande bra lag var det ju en skandal, tycker jag, att inte fler kom upp i Djurgårdens A-lag i fotboll. För att den kapaciteten hade de. Vi hade Ronny Aronsson, Stefan Ringbom, Jansson. De var med i A-laget ett tag, men sen då när jag valde hockeyn, inte på något sätt att man var välkommen, för man fick ta mycket stryk när man kom upp som, ja, jag kom upp som 17-åring då, men på något sätt så anammar de att ta in ungdomar mer än vad man gjorde i fotbollen på den tiden. Det var riktigt synd, för vi hade ju onekligen ett riktigt, riktigt bra lag.
Var det därför du valde hockey? Var det valet och kvalet?
Ja, det var jag väl. Jag kom med i Djurgårdens A-lag då när jag var 17 och då valde jag hockeyn. Jag hade ju debuterat i juniorlaget. kommer jag ihåg på Hjorthagen mot Giffarna Sundsvall. Hasse Holmqvist var stor stjärna på den tiden i Djurgårdens juniorlag. Men det tror jag var första och sista matchen faktiskt. Sen valde jag hockeyn och det har jag inte ångrat.
Pappa Arne var ju hammarbyare. Ville han hellre ha sett dig på Söderstadion?
Det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Sen när tiden går och framgångarna kommer så tror jag att han var nöjd med Djurgården också. Jag tror till och med han gick i någon Djurgårdsjacka där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Hur gick det till när du bytte Hammarby mot Djurgården? Och när var det?
Jag var 12 år, kommer jag ihåg. Och Leffe Bork och Curry Lindström var ju starka personligheter och tränare. Och Borken var ju väl riktigt ung och på den tiden. Curry var väl den som styrde. Men jag vet i varje fall att... det sägnen säger, om man säger så vet jag att det varit ett jäkla tjafs när jag skulle gå till Djurgården. Och det gick upp till huvudstyrelsen och då var jag 12 år. Sen löste de det, för de tyckte väl, det var Lennart Nyman, jag vet inte om du kommer ihåg.
Ja, den gamla ordföranden i fotbollen.
Ja, exakt. Ja. Det var Djurgårdens ordförande hette på den tiden, kommer jag inte ihåg. Men jag vet att det gick upp dit, upp. På den tiden fanns det ju ettårsfall och såna här saker, men... jag vet inte hur det löser sig, men det löser sig i varje fall. Jag kunde gå i både fotbollen och hockeyn.
Som sagt, uppvuxen i Farsta på 60- och 70-talet. Hur var det?
Jag tycker det var en jäkla fin uppväxt. På helgerna var med papporna och spelade med sönerna på fotbollsplan på Hästhagens IP. Där för övrigt med Matte Valtin var uppväxt. Som man såg sen när det var is där. Han hade ju skägg redan som 10-åring, tror jag. Men han växte ju upp där också. Så det var mycket idrott på den tiden. Och papporna var verkligen involverade. Och, bra miljö att växa upp i på den tiden.
Skolan. Du hade lett för idrottsmässigt. Var extremt lovande både i fotboll och ishockey. Hur lovande var du i skolan?
Jag hade lett för mig i skolan. Jag hade väl okej betyg. Jag gjorde väl inte så många läxor. Hade jag haft mer press på mig så hade jag säkert läst mer. Men det var idrotten som gällde. Däremot jag hade medelbetyg. Jag tror jag hade 3-6 när jag gick ut i nian utan att läsa en läxa.
Om det inte hade blivit... Var du inställd på att det skulle bli idrotten eller hade du andra planer?
Själv, om jag kommer ihåg rätt, så var det nog idrotten som gällde, men mamma och pappa var väldigt noga med att det kommer en dag efter idrotten och det går inte att leva på sin idrott. Och det där satt kvar i mig jäkligt, jäkligt länge och skulle visa sig sen att det var viktigt. Det var jätteviktigt, för den där mamma och pappa satt på axeln där när jag till slut fick lägga av och det var nog tur det, för då visste jag att det jag måste göra någonting och förtjäna mitt uppehälle och på den vägen är det.
Var det den där busiga killen i plugget som satt längst bak och kastade suddgummi?
Nej, lite halvbusig var jag men ofta att sitta med tjejerna som var jävligt duktiga i skolan försökte jag göra. För jag var väl ingen mattegeni, men jag kommer ihåg att jag satt med två tjejer som var jäkligt bra på matte och de hjälpte mig att traggla igenom det.
Du bytte alltså... Hammarby mot Djurgården som 12-åring. Var det stor skillnad på klubbarna då och satsningen?
Ja, det första jag kommer ihåg var ett träningsläger i Surahammar. Nummer ett var att inga papper fick tillgång till omklädningsrummet. Man fick knyta sina egna skridskor. Det hade jag inte gjort och pappa knöt mina skridskor till dess. Inga föräldrar var välkomna in i omklädningsrummet, så jag undrar hur ska det här gå. Sen fick man två nya KH-klubbor. Och det var ju något som Hammarby inte hade alls på den tiden, utan vi fick någon klubba som hette Bamsing som Hammarby hade gjort för sina pojklag, och det var så här, bladet var alldeles för tjockt men det skulle hålla mer, så att jag tror att det var verkligen nyckeln. Och det var faktiskt min mamma som tillsammans fanns en ledare som hette Roger Botén på den tiden som jagade rätt på. Han hade styrt 59-erna, tror jag, i Djurgården, som varit väldigt, väldigt duktiga med Tommy Mört och Håkan Södergren och Thomas Eriksson, Klasse Nordström bland annat, och gjorde likadant med 61-erna då, och jag tror att hela Stockholmshockeyn var förbannade på han, för han värvade var och varandra bra unge till sitt lag. Jag tror vi spelade 60, 70, 80 matcher på en säsong, men han ordnade allting och han pratade med min mamma, för pappa ville nog inte att jag skulle lämna Hammarby. Jag tycker du ska vara kvar och så vidare, men jag tror att det var perfekt för min utveckling. Dels kom jag till ett lag som var absolut mycket, mycket bättre än vi i Hammarby. Och man fick så kriga sig in helt enkelt.
Var ni i Sverige bäst? I 60-talskullen?
Ja, jag tror att vi var det. Jag tror att vi låg definitivt i toppen där. Det var inte många som slog oss. AIK 61 var ganska bra också. Men jag tror att vi var strået vassare.
Vilka hade ni i det laget? Minns du några? Jag minns klart du minns, men var det någon som tog en... Ja, vi hade en fin, lång karriär efter...
De som gick vidare där var egentligen bara jag och Björne Karlsson. Men vi hade en kille som hette Rolle Nyman, kallades Apan för övrigt, som det är ett hemskt smeknamn, men han kallades Apan. Fantastiskt duktig som pojklagsspelare, juniorspelare. Jag tror att han spelade till och med 58 och vann skytteligan i juniorlaget 59, 60, 61. Fantastisk karriär, var med i pojklandslaget och juniorlandslaget. Jag tror han föll bort i äldre juniorlandslaget och sen han kom i A-laget, vilket var, jag fattar inte hur det hände, för han var så fruktansvärt lovande. Sen var det Björne Karlsson som spelade med Djurgården i många år, och sen spelade väl han något år i AIK och även Södertälje, tror jag. En riktigt bra centertyp, ledargestalt. Och sen var det jag. Så det blev inte så många till slut som gick hela vägen. Och det är ofta det så. Många faller ifrån. Men som pojklag, jag tror vi vann Sankt-Erikscupen 4-5 gånger under de åren.
Hur många gånger har du vunnit Sankt-Erikscupen i ishockey? Hur många gånger har du vunnit Sankt-Erikscupen i fotboll?
Ja, med risk för att inte komma ihåg allting. Jag tror att det nog var 4 i hockey och 2-3 i fotboll.
Och som 17-åring så fick du kliva in i Djurgårdens A-lag. Berätta hur det gick till fram till elitseriedebuten.
Ja, det var rätt så roligt, för att jag hade ju då, som jag sa, så hade jag debuterat i juniorallsvenskan i fotboll. Och säsongen ska sätta igång. Jag kommer inte ihåg om TV-pucken var före eller efter, men hur som helst så var det...
Vann ni TV-pucken förresten?
Nej, vi åkte ut i andra omgången mot Medelpad och Peter Andersson, den storväxta backen där uppe, som var stor stjärna då. Hur som helst så skulle A-laget på träningsläger till Prag, Tjeckoslovakien på den tiden. Och 59-erna hade pojklandslagsläger, det vill säga Tommy Mört, Håkan Södergren, Thomas Eriksson, tror jag väl det var, om inte Klasse Nordström kanske också var med där, skulle iväg. Och då var Garvis Mäte tränare för Djurgården då, och hade kommit dit, var ny tränare, och de hade värvat den här miljonkedjan med Valtin, Anders Kallur, Bosse Berglund, Håkan Dahlöf. Och vi var och då säger Tommy Töppel, som hade haft mig i pojklandslaget, så hade han sagt, men du, ta Telvén-pojken. Av någon, och jag hade inte spelat en juniormatch. Jag hade spelat någon med 57-erna, för då kunde de låsa in mig i klubben. Då kunde man inte gå någon annanstans. Här ska ni lira. Ni kommer få så mycket is. Det var den enda matchen jag fick. Så då var jag låst för Djurgården. På den tiden kunde man inte gå någon annanstans. Och då sa Tommy Töppel att ta med Telvén. Han gjorde bra ifrån sig i pojklandslaget. Så jag fick följa med till Prag. Och sen har jag då lyckan att Tordenen Sen bryter sin tumme i allt elände på träningsläget. Så jag får spela backpar med Mats Valtin, som var en idol för mig. Dels hade han växt
och Farsta kille.
Ja, precis. Ja. Dels hade han växt upp i Farsta. Ja. Och det här vet jag inte om jag berättar för någon, men jag hade han på idolaffisch i mitt pojkrum. Ovanför sängen, kommer jag ihåg, i SSK-uniform innan han gick till Djurgården. Och det gick bra på det där träningsläget, det gick jättebra. Jag kommer ihåg att vi mötte Litvinov och var det Nedermansk eller Linka som var med i det laget, och det var jättestort. Men det gick jättebra, så att de beslöt att utöka A-truppen med en spelare, och det var jag, och fick vara med i premiären mot Skellefteå. Och då hade Hardo Åström kom hem från, jag vet inte vad han spelade,
Colorado Rockies.
Ja, Colorado Rockies. Ja, precis. Så han kom med, och mamma sparade ju sådana här tidningsklipp, och jag var i hetluften direkt där.
Var det hemma eller borta?
Det var på Hovet. Och pappa var med och fick se den matchen, och mamma sa att han hade grinat på läktaren. Så det var ett stort ögonblick.
Hur slutade matchen?
Jag kommer inte ihåg. Jag undrar om vi nog inte förlorade. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror vi förlorade.
Kommer du ihåg det första elitseriemål?
Nej. Nej, jag gör inte det faktiskt. Nej. Jag kommer ihåg min första NHL-mål, det kommer jag ihåg, men min första elitseriemål kommer jag inte ihåg. Det är lite märkligt. Jag gjorde inte så många mål.
Ja, du gjorde, jag vet att du gjorde 20 mål i NHL på 207 matcher, ja, i grundserien.
Ja, det var inte för task, men jag var väl ingen målskytt direkt, men jag var i andra sidan back.
7 säsonger i Djurgården, det blev SM-guld 1983. Hur skulle jag beskriva den resan, de 7 säsongerna?
Det blev ju en enorm förändring när Borken, Leffe Bork, kom in. Han kom ju från Hammarby då. Och hela föreningen fick ett uppsving. Han hade en helt annan målsättning än vad vi hade haft tidigare. Hur man skulle träna, hur man skulle bete sig. Vi skulle bli bäst i Sverige och sedermera i Europa var ju hans målsättning. Och han betydde ju väldigt mycket för mig, och säkert den tränare som har betytt allra mest för mig. Dels började jag träna ordentligt, var väl ingen riktig träningsnarkoman tidigare, men fick mig att inse att träning är jäkligt viktigt, och sen trodde han på oss unga spelare, och han var ju ganska brutal med de äldre spelarna, och han ville styra. Så att de äldre spelarna, Myggan Wallin, fick gå. Och det var jävla tragiskt. Alltså det är ju så i elitidrotten att när du är passé så är du passé. Myggan har gjort mycket, mycket bra i Djurgården under många, många år. Och var väl mister Djurgården då på den tiden. Men var väl, kunde ifrågasätta lite på träningar och sådär. Och det ville inte Borken. Utan Borken ville ju ha oss ungtuppar som, så han hoppas, och då frågade vi hur högt. Vi hade gjort vad som helst. Så där tror jag att det varit en förändring i hela föreningen. Synsättet på vinnarmentalitet, vinnarskalle, dök upp i det där. Och vi blev ju fruktansvärt. Han började med sån här hård träning. Och jag kommer ihåg första året han kom. Jag vet inte, jag kommer inte exakt ihåg. Men han var 81 eller något sånt. Du kan alla datum. Eller år. Vi tränade ju så hårt då, som ingen annan hade gjort på den tiden.
Hur mycket ökar ni träningsdosen med? Går det att säga det från ett år till ett annat?
Jag lovar, vi dubblade träningsmängden.
Var det 2 pass om dagen? Eller?
Ibland. Men just den här, han tog in experter på försäsongsträning. Det var väl nytt på den tiden. Han körde blyvästträning. Det körde han till och med i slutspelet ibland. Alltså, och där gjorde han bort sig lite någon gång, men jag kommer ihåg så mycket att det året, vi höll ju på att åka ur hans första år, och jag tror vi spelade en kvalmatch mot HV eller något på Hovet, där vi behövde minst oavgjort med reservation att om det var Hammarby eller hur som helst, så grejer vi kvar kontrakt, och då kommer jag ihåg att något tidningsklipp där han säger att nästa år tar vi SM-guld. Och då skrattade ju alla, för vi var ju så sega på plan. Mötte vi Björklöven, vi stod ju bara svingade som semaforer där ute. Vi hängde inte med, för vi var för klumpiga, vi var för starka. Efter säsongen så har nästa år tog vi SM-guld. Och det sjuka i kråksången är att det gjorde vi. Mm. Och då gick vi 12 eller 14 raka utan förlust. Och jag har ju varit med i lag där man är nervös. Man leder med 2-1 inför tredje och man är nervös. Sen har jag varit med i lag när man ligger under med 4-1. Och vi tar det här och sitter och garvar i omklädningsrummet. Och man vänder det och vinner med 5-4. Och i lagsporter så är det där jäkligt speciellt. Att man har den här känslan. Som jag sa, så har man varit med om båda sidor. När man är nervös, nu kommer vi säkert förlora det här. Gentemot att man ligger under och man vinner. Det är en fantastisk känsla. Och då det året, det var ju då vi tog SM-guld. Det var 83, det kommer jag ihåg. 83, och då gick det fruktansvärt bra, det gick lätt, vi hade självförtroende, vi var kaxiga. Det var ju många säkert som inte tyckte om oss, och det fanns säkert många som hade en viss hatkärlek till Djurgården på den tiden. Vi hade ju Janne Claesson, vi hade Pelle Göransson, Todde Nensén. Det var ju inga finsnickrare, de gubbarna direkt. Men jag kommer ihåg träningarna. Jag rök ihop flera gånger med Södergren. Alltså, det var slagsmål på innebandyträning. Vi skulle vinna. Och jag kommer ihåg vissa matcher. Vi började med det här fotboll innan. När man värmer upp står ju killarna. Det gör man ju även i USA nu, har jag märkt. Eller i Nordamerika. Och det var ju vi som började med det. Och ibland var två målspelet i fotboll innan matcherna var tuffare än matchen som vi spelade. Alltså för det, Thomas Eriksson, Södergren, Mörten. Mörten var väl ingen bollbegåning direkt, men han var ju tuff som fan. Och så Janne Claesson och de här killarna. Så det var ruggigt tufft bara. Det var innan vi spelade matchen. Och då kunde man ju komma in med en lårkaka, men det gick ju inte att visa såklart. Men det året och efter Borken kom dit, han satte en prägel på Djurgården som var fantastisk. Och sen tog väl, det var väl efter min tid, så kom Putte och Lasse Falk och de in och förädlade och var till och med ännu bättre.
Får jag fråga här på det här med fotbollen? Det är ju revolutionärt. Ni började med det i Djurgården under Borgs tid. Var det Leif Borg som också tyckte ni skulle spela fotboll som uppvärmning? Eller vem var det som kom på den här trenden som nu har spridit sig över hela hockeyvärlden?
Jag vet inte. Vi hade många bolligare i laget. Och jag vet att på försäsongen spelade vi mycket fotboll. Mycket 2-2, 4-4, smålagsspel, snabba pass. Thomas Eriksson var duktig, en gammal brunkare, även om jag inte vill erkänna det. Han var väl ingen tekniker direkt, men Roffe Riddervall var faktiskt rätt så bra i fotboll. Han spelade inte på någon högre nivå vad jag vet, men var rätt duktig, mycket stamp på bollen. Södergren var okej. Jens Öling, bra. Valtin, fantastiskt. Jag menar, han kunde både tennis, fotboll och vad som helst.
Det är väl BP sa också, som ja, exakt. Jag hade 17-åring, 16-17-åring. Ja.
Och sen fanns den här krigarmentaliteten som jag tror att... alltså, det var mycket som skulle... om någon skulle hindra oss skulle kosta mycket för att vinna över Djurgården på den tiden. Jag kommer ihåg små saker som Borken förde in. En djurgårdare hänger aldrig på sargen. Vi fick inte ha armbågen. Du vet när hockeylirarna hänger på sargen. En djurgårdare hänger aldrig på sargen. En djurgårdare ligger aldrig ner. Du ska upp och du ska vara bry. Jag kommer ihåg en gång jag fick en tackling. Nej, det var inte en tackling. Det var Tornasen. Han var jäkligt duktig på höfttacklingar.
Ja, han hade en stor hockeyrumpa.
Jag vet inte hur många knän han hade sabbat, vilket är tragiskt i sig. Men jag blir trippad av Hasse Edlund, tror jag är uppe i Björklöven, och flyger raklång in i Tornensens arsle. Och han kommer rakt in och det säger pang. Och jag vet att jag var förlamad. Så jag står på mina knän och kan inte röra mig. Och jag tittar upp mot båset. Då skriker alla, byt, byt, byt. Och jag kan inte röra mig. Och jag tänker så här, fan, jag är lam. Jag kan inte... Sen börjar det sticka i fingrarna och jag kommer in, jag kan röra grejerna i alla fall. Då kommer jag på, då har jag ingenting, inga tänder, ingenting i överkäken kvar. Utan jag kommer till båset, sen blir ju spelet avblåst och de hittar min tand. Och det var ju med nerv och allting, så den var ju rätt lång den där tanden. Sen var det bara in till Umeå universitetssjukhus där och då hade jag samtidigt fått självklart en hjärnskakning. Och ligger, först ska de in alla saker i munnen. Och då mår jag illa. Så jag sa, ut med alla grejer. Spyr det handfatet. In med alla grejer. Jag måste spy. Och sen fick jag flyga ner till Stockholm. Och sen in på Huddinges odontologiska klinik. Där de skulle försöka reparera. Jag har fortfarande ett hål i överkäken här. Sen den dagen. Det var ingen lek. Och då skulle de stoppa upp såna här sprutor. Bedövningssprutor uppe vid näsan här. Och där har man så mycket nerver. Och det kan jag säga, det var ingen lek. Och då sa tandläkaren, tandkirurgen där, sluta nu, om du hade ryssarna efter så skulle du göra mycket ondare. Och så, nej, aldrig i livet. Så att Tornensens rumpa ska man undvika, eller skulle man undvika.
Hur många tänder har du kvar som är dina äkta från början?
Nej, det är inte många. Alltså inte i överkäken. Och underkäken är mina, men de har också tryckts in en gång. Och det är ett unikum att de har faktiskt inte dött. De satt inne mitt i munnen en gång i New Jersey.
Men under den här tiden var ni också, ni var ju på sportens första sida, för ni skulle ju ut på vildmarksläger, ni skulle äta ormar och jag vet inte, ja du är ju här, du kan ju berätta, vad skulle ni göra? För det var någonting helt nytt och i många ögon väldigt häpnadsväckande.
Det var ju Borken igen, första året vi var uppe, då var vi i Vemdalen kommer jag ihåg, och det var en sån här mystripp och svetsa ihop gänget inför träningsläget och kommande säsongen, och vi var ute, vi tältade, vi hade ryggsäckar, vi fiskade, vi grillade korv, alltså så här, urmysigt, och det var kanon. Jag kommer inte ihåg om det var då vi tog gäst om guld efter det, men året efter kommer jag ihåg i varje fall, så var det helt annorlunda, för då hade man ju på sig bilar med sig, ryggsäcken och bla bla bla, men nu fick man ställa upp, och så var det några militärer där och tog bort allting som vi hade i överflöd, och så fick man stoppa ner torr, vad heter det?
Ja, det heter
frystorkad sån här påsar med mat. Och sen så skjutsar de ut oss i buss långt ut i ödemarken i Vemdalen. Och så delades man in i femmer. Och sen så sa de så här, ja, ta er hem nu. Och vi var ett gäng Stockholmsgrabbar, vi kunde ju dö där ute. Och jag kommer ihåg att jag hade ett par seglastövlar och ingen så här avbärarbälte. Jag var glad att jag inte hade någon Adidas-bag som jag hängde över axeln. Men det var, jag hade i varje fall en ryggsäck, och vi gick. Jag vet inte hur, vi gick i 3 dygn i varje fall för att komma fram. Och en rolig anekdot i det är väl att en kväll så ligger vi i tältet och ska sova. Och så hade vi walkie-talkies. Om något skulle hända så måste de ha någon form av räddning. Det var ju några dalmasar. Dagge Bredberg från Värmland. Pärlström från Dalarna. Alltså, som hade lite koll i varje fall. Men vi Stockholmsgrabbar hade ju inte mycket koll. Men så är det någon som har gett upp. Och jag i min femma, jag kommer inte ihåg vilka det var. Men vi försöker ju få reda på vem kan det vara. Och så sa vi så här, det är inte Thomas Eriksson. För han är ju furir i det militära. Han hade kängor, han hade stor ryggsäck. Och så där. Ja, kan det vara Jugge Holmberg? Nej, vem kan det vara? Då? Sen visade sig så var det Thomas Eriksson. Och Thomas Eriksson hade ju en status i vårt lag. Jag undrar om inte han var kapten. Men han hade ju status att vara en ledare och vara en ledare. Också, så det var ingen som riktigt vågade reta han, förutom jag sa väl någonting, men det var han som hade gett upp, och det trodde man inte.
Käkade ni ormar?
Ormarna var efter när jag hade dragit.
Det hade dragit. Ja, vad käkade ni? Käkade bara frysorkat.
Jag hem och käka köttbullar.
Ja, vad tar det med Sörgen här i en serie.
Sörgen pallat, så han åkte hem och käka köttbullar.
Men vad betydde de här, alltså hade det en positiv effekt, tycker du, att ni var ute på de här grejerna?
Ja det tror jag. Jag tror att det var ju perfekt timing då också. Jag tror att det gör de väl fortfarande än idag. Det var ju något lag jag läste om som gick på någon sån här. Och det här läste jag sen i en bok om ledarskap, att det, jag tror det var en skotte som hade kommit på det här, som gjorde det för ledningsgrupper i näringslivet, att man klarar sig inte själv, utan det, man måste ta hjälp av sina medarbetare. Och jag tror att det var så, jag har ju alltid trott att det var Borken som kom på den idén, men det visade sig att det var det inte.
7 säsonger i Djurgården och SM-guld alltså. Och så blev det en finalförlust som inledde med, och ofint av mig, jag påminner om det, mot AIK. Och sedan flyttade du till Boston Bruins.
Det var Södertälje där sist, va?
Var det det?
Ja.
Södertälje senaste? Var det Södertälje sista?
Ja, det är inte ofta jag får rädda dig.
85, ja. 84 ja. Var AIK. 85.
Ja, exakt. Sen förlorade vi mot Södertälje, och då hade ju Peter Wallin, Hasse Särki, ja, Järvi,
Glenn Johansson.
Ja, men Peter Ekeroth från
Djurgården.
Och de fick ju sin revansch då, för ja, de hade blivit mer eller mindre blivit utsparkade av Djurgården. Men
Timo Lahtinen som kort,
tror jag. Ja, ja. Ja, det var inte bra. Det var,
de hade ett fint lag.
Det var inte bra, men nej, de hade bra lag. Och Eldham var med, Eldebrink var med då också, tror jag. Och Glenn Johansson.
Så, just den. Just det, 84 finalförlust mot AIK, 85 hann du med också.
Så vi var i 4 finaler.
4 finaler, ja. Mm. Guld 83, finalförlust 84, 85 där, ja. Mm. Men som sagt, du draftades av Boston Bruins 1980. Jo, och åkte då över efter den här finalförlusten mot Södertälje. Hur gick tankarna då?
Ja, det var ju VM i Prag då, 85. Och då vet jag att Borken var på mig, kritiserade mig vad jag än gjorde. Jag tyckte inte jag kunde göra något rätt. Och Borken hade ju den förmågan, när det gällde mig i varje fall, var ju att han var jäkligt tuff. Och jag kommer ihåg en gång så sa jag: fan, du skäller aldrig på Eriksson, Thomas då. För han var ju lite mer star än vad jag var då på den tiden. Och då sa han: nej, men du behöver det. Du behöver att jag är på dig. Och sen kunde han ringa hem på kvällen och säga hur mycket jag betydde för laget, hur han byggde laget kring mig och så vidare. Och då vände man ju sig på sig. Han var ju fruktansvärt duktig på att motivera människor. Det är väl kanske, jag vet inte om han är det än idag, men på den tiden var det så i alla fall med mig. Och då hade jag ju redan proffskontrakt, så att jag funderade på att tacka nej faktiskt inför VM i Prag, och ringde min advokat som på den tiden var Björn Wangsson, hör och häpna.
Ja, han hade Stenmark och Björn Borg och så. Ja.
Det var väl den enda agenten som fanns då på den tiden.
Katrine Holm höll han till.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och han sa: nej, det spelar ingen roll om du tackar nej. Och jag ska precis ringa upp Borken och tacka nej till VM. För det här var innan, det han hade varit på med då var precis innan VM, att jag måste skärpa mig och hela den baletten. Så att jag ska ringa och tacka nej, för jag tycker jag orkar inte med hans tjafs. Och då vänder han mig, jag behöver inte säga ett ord. Så när jag lägger på luren så här: nu ska vi ta de jäkla ryssarna, vi ska bli världsmästare, bla bla bla. Sen gick det som det gick i VM i Prag, det var vårt sämsta VM sen, ja, det gick inget bra i varje fall, för då... Jag undrar om det inte var då vi hade tränat ner oss som tusan på träningsläget innan. För då började Borken faktiskt att prata om VM-guld. Och jag kommer ihåg att vi var något på träningsläget, och han sa någonting i stil med att ska vi vinna VM-guld eller ska vi komma hem med en bronsmedalj? Alla är nöjda och pressen är nöjd, svenska folket är nöjda. Eller ska vi gå för guld? Och vad tror man säger när man är, vad var jag, 24 år? Vi går för guld. Så vi skulle gå för guld. Men vi tränade ner oss så hårt, så att tanken var väl att vi skulle få en svacka precis i gruppspelet för att sen i slutspelet öka. Det var bara det att vi kom aldrig upp i gruppen. Och jag har nog aldrig blivit så utspelad som vi varit mot tjeckerna i första matchen, premiärmatchen i Prag. Jag tror första 10 minuterna tror inte jag vi fick låna pucken. Och det deras fans och det livet på läktarna, alltså det var hemskt. Det var hemskt. Vi hann inte med alls. Vi var inte med i matchen.
Ja, vi ska återkomma till landslaget sen. För att fick ju några fina minnen där också. Du hade ju vunnit med ett OS-brons under Ankan Palmströms ledning i Sarajevo 1984 till exempel. Absolut. Och det blev ju Kanada Cup-spel också. Men du flyttade alltså till Boston, och det var ju fortfarande, visst hade det funnits proffs och så, men det var fortfarande inte, det var inte alls på samma sätt som idag. Det var ingen uppsjöspelare där.
Nej, och Börje framförallt, men även Hedberg, Pröjsen och de här hade ju banat väg för oss på något sätt. Och framförallt Börje, som fick ta så oerhört mycket stryk. Och jag har ju pratat med Börje och jag har ju hört hans sommarprogram. Och jag har hört andra hockeyspelare prata om. Alltså, och titta på Boston på den tiden. Alltså, det var ingen lek. Alltså, det var hemskt. För det första såg de ut som ett gäng massmördare i hela bunten i Boston. Och det var ju likadant i Philadelphia. Det var ju många som fick antingen Philadelphia flu eller Boston flu. Boston hade ju minsta rinken, och komma dit som Börje då, och alla ska efter en av de första europeerna, och framförallt den kanske som hade störst impact på spelet, så de skulle ju bara märka han hela tiden, så de hade ju banat väg. Men jag kommer ihåg
hur många hade spelat, svenskar hade spelat i Boston innan du kom dit 1985?
Nej, jag tror att Tumba var väl där. Det går ju den gamla skrönan, han bytte om löständerna i omklädningsrummet där. Men Tumba var där, det vet jag, för att jag pratade med Milt Schmidt under mina tiden, en jättelegend, både som spelare och ledare i Boston. och brukade berätta om Tumba där. Så han var väl först där, men vi spelade inte några matcher. Sen vet jag att Anders Broström, Bruce, var ju där precis innan mig. Men stack hem. Och det vet jag att jag pratade med honom flera år efteråt. Och då sa han det, att det var det största misstag han hade gjort, var att åka hem. För han åkte ner i farmalaget. Och istället för att kämpa sig upp så åkte han hem till Frölunda. Han var ju king i Frölunda. Och hatälskad på hovet. Sen var Thelin där. Matte Thelin, AIK, var där året innan jag kom dit. Och jag kommer ihåg, jag var ju i All-Star Team i Sverige. Var väl en av de bättre backarna i landslaget. Hade min plats i hierarkin. Flyger över till Boston och man är ingen. Man är absolut ingen. Det var ingen presskonferens. Jag var lite halvking i Stockholm då, men ingenting. Och jag kommer ihåg, oj då, det här blir tufft. Och första träningen, och jag tyckte alla var så jäkla bra. Så jag undrade för mig själv, finns det någon liga under farmaligan man ska hamna i nu? Så att, det var en stor förändring. Dels att ingen visste vem man var. Sen hade jag mött några i Canada Cup året innan. Rick Middleton och Ray Bourque. Så de kände ju till mig, men det var ju spelarna då, och man pratade inte så mycket då, man kommer som rookie. Man måste bevisa vad man kan innan man ens börjar prata med någon etablerade. Sen lär man sig det här att av de åtta backar som är med i truppen så är kanske fem eller sex är ju klara redan. Och det lär man sig ganska snabbt, och då gäller det så att slå sig in. Och det, tufft, jäkligt tufft. Men det var bara att ligga på. Det fanns inget att välja med. Jag trodde det där första instinkten kom in. Utan nu gäller det bara att blåsa. Och göra ett impression. Alltså att man visar att man dels vågar. Att man vågar stå upp. Och sen kanske jag var lite väl dumdrist i att gå in i varenda närkamp. Men det tog... Första träningsmatchen kom jag ihåg mot Philadelphia. Jag var ganska urusel. De hade Bruna Sutters och Tocket. Och det var slagsmål hela matchen. Och jag tänkte, vad fasen har jag kommit till? Det var slagsmål hela matchen. Och de där var som vindhundar. Du vet när du jagar i ena hörnan. Och de kommer som galningar efter. Och det enda de vill är bara sätta dit det så hårt de kan. Så att, och det kommer jag ihåg. Jag gjorde ingen bra match. Jag tyckte jag var urusel och... Jag gjorde inte det jag var bra på, och jag tyckte det var dåligt. Men jag kommer ihåg Mike Milbury som spelade back då, och sa att det vände, det här klarar du av. Ja. Och sen var det nästa match, tror jag, var uppe i Montreal, och då vände det och jag började få liksom, det började fungera, mitt spel började fungera, och sen kom jag med i truppen och sen rullade det bara på.
Ändå Boston Bruins, det är ju ett utav The Original Six originallag. Nu du nämnde det, Micke, Boston Garden. Alltså, du är ju ny garden, inte den gamla Boston Garden. Berätta lite för oss om den här mytomspunna hockeyarenan.
Ja, faktiskt. Det var ju faktiskt första gången jag klev in i arenan. Då var det en konsert med, undrar om det var Brian Adams eller något sånt där. Så vi varit bjudna på... i någon box där. Och tills dess hade vi bara tränat i träningsanläggningen, och vi kommer dit. Jag hade aldrig varit i arenan innan. Och vi sitter i den här boxen och jag tittar ner där. Dels stupar den ju rakt ner. Det var ju, alltså, den var så hög. Jag vet inte vad den tog, 15 000 kanske. Men fantastisk arena. Och då tänkte man så här, ska man lira här? Och rinken, dels var den liten. Alltså du stod med rumpan i sargen, och så hade du klubban i målburen bakom. Och då kan du ju tänka, jämför det med svenska eller europeiska mått. Och även dagens NHL-mått. Alltså den var så liten, rinken. Så att jag hade aldrig sett något liknande förut. Men det var också en känsla, jag tror inte man tänkte så mycket på det här Original Six. Jag vet ju att de hade Harry Sinden, som är en av de tuffaste general managers som säkert har funnits i den där ligan. Eller det fanns tuffa män in the old days. Men en av de tuffaste. Och han och jag kom sedermera jäkligt bra överens. Och än idag pratas vi vid. Och han bor i Florida också.
Apropå Boston Garden, stämmer det att ni eran bänk så att den var högre än motståndarnas bänk, så ni satt och tittade ner på dem? Är den skröna eller är det så att
Ja, det vet inte jag. Jag vet faktiskt. Men jag kommer ihåg att vi hade på den tiden var väl det enda lag som hade båda lagen. Ett lag på andra sidan. Och de skulle gå igenom vårt bås till deras omklädningsrum. Och då var det en kille, det var Chris Nyland. Jag vet inte om du kommer ihåg Chris Nyland, en fighter i Montreal. Som blir utvisad. Och när de var utvisade och skulle till omklädningsrummet så fick de gå igenom vårt bås. Och då sätter Jeff Courtnall, hette en kille som spelar, Russ Courtnalls brorsa. Mm.
Jeff Courtnall spelade final med Vancouver 94 sen.
Ja, det gjorde han. Ja, just det. Ja, då sätter han klubban upp i halsen på han. Så att då kommer hela Montreal-bänken över i vårt bås. Och alla slåss med alla. Och de slåss i gångarna under läktaren. Och jag får ju, man försöker som svensk hitta någon svensk. Det var väl Kjell Dahlin eller någon man försökte sikta in sig på. Så man vill inte ha någon
buse.
Neslund kunde man också försöka få ta också. Då. Och då ändrade de det sen. Utan då var båda lagen på samma sida. Och efter den matchen så fick man gå, man behövde inte gå igenom vårt bås för att de skulle komma till sitt eget omklädningsrum.
Men det var tufft. Du berättade ju att eran coach var Terry Riley ni hade som coach. Han nitade ju någon vid något tillfälle.
Ja, det var den matchen.
Det var den matchen.
Ja, Mike McPhee hette en kille i Montreal. Duktig spelare men också en tuffing. Men jag glömmer aldrig. Han skulle hoppa över vår tjej och då stod i kostym. Då tar han tag i Mike McPhees tröja och den där blicken. Han rörde sig inte. Mike McPhee gjorde inte ett... Han rörde sig inte han rörde sig inte. Och jag tänkte så här, satan. Och då den Terry Riley har ju fightats några gånger. Så att han rörde inte min och rörde sig inte alla stobare. Så det kände man också som europe. Och jag vet att det hände ju flera gånger under flertalet säsonger var att man... Jag kunde spela ganska kaxigt. Jag var inte stor på något sätt. Jag vägde 85 kilo kanske. Och 181 lång.
180 centimeter, 82 kilo står det här. Tog upp din
på den tiden, ja. På den tiden ljög man aldrig att man skulle vara tyngre. Utan man ljög nästan fan åt andra hållet, dum som man var. Men jag kunde spela hur som helst. För jag visste att jag hade 4-5 eller 4-5, jag hade hela laget bakom mig. Så råkade jag i trubbel så var det alltid två, och det var en Boston. Min transition alltså mellan Boston och Djurgården var faktiskt jäkligt lika i mentalitet. Att det var en Djurgårdare är aldrig ensam. Vi är aldrig ensamma. Utan hamnar någon i trubbel så kommer alltid någon och hjälper dig. Och på samma sätt, fast det var ju tuffare där borta såklart, så känner man att man alltid sina lagkamrater, vad som än händer så vet jag att mina lagkamrater är bakom mig. Och då gäller det att som hockeyspelare, och framförallt komma från Europa där vi inte vet hur man slåss, hur man måste ändå visa. Man måste ändå visa att man gör något. Alltså att man står upp för sitt lag, även om du inte kan slåss, då åker man på en vinge. Vad är problemet liksom? Då står grabbarna upp för det. De är alltid där. Och det hände vid ett flertal tillfällen när jag råkade ut i trubbel. Oftast var ju att fightersna, de fightas ju inte med europeer. Utan de fightas med sig själva. Men om det någon gång hände, och så, ofta var det de här mediokra spelarna som skulle visa sig på styva linan och så skulle de på mig till exempel hela tiden. Då kommer bara Cam Neal och säger du, sticker iväg. Och då blir de rädda som fan. Alltså så var det.
Vilka var era poliser när du kom över? Eller under de 5 åren du var där?
Vi hade ju Jay Miller. Jag glömmer aldrig omklädningsrummet. När jag var orolig för att bena skulle vara pigga och alerta. Att jag skulle ha spritt i bena, bra fart. Allting. Då satt han med sån här 20 eller 15 kilos vikter. Och så slog han på nävarna så här. I hope they're crispy tonight. Och så fort han kom in på isen, han hade väl 3 byten per match ungefär, då löste lamporna. Miller time, det är ju ölen också. It is Miller time. Och fick stående ovationer. En nallebjörn utanför isen, men en riktigt duktig fighter. Lyndon Byers var likadant. Johnny Blum. Så vi hade våra, även om det inte var som på 70-talet, så Boston tappade där under några år efter jag hade lagt av. Man tappade, Philadelphia gjorde samma sak. Man tappade identiteten. Och Djurgården har gjort samma sak. Att här är det inte det här. Folk har inte respekt längre när de kommer in i vår byggnad, så har man inte samma respekt. Förut var folk nervösa när de kom in. Och det där är någonting jag har tänkt väldigt mycket på. Att attityden och sen byter ju många spelare idag klubbar mycket oftare. Så man får inte den där identiteten längre. Men på den tiden var det fortfarande, alltså du var väldigt, väldigt stolt att ha den här matchtröjan på det. Alltså det var någon helig. Bobby Orr har spelat där. Brad Park, Johnny Busick. Det fanns sådana legender och det där levde kvar. Och det har de fått tillbaka nu, vad det verkar. Alltså det genuina historien och historiens vinklag, det får liksom inte tappas bort på vägen. Och det gjorde det ett tag. Och där har vi kanske Boston varit bättre än Philadelphia i varje fall.
Ja, två finaler på kort tid, bara av en seger också mot Vancouver 2011. Vem är den värsta slagskämpen du har varit på isen tillsammans med, som du sett i aktion?
Jag kan berätta första året. Jag kommer upp på höger, jag är högerback, högerskytt. Lägger en kanonkrossmacka till någon, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Jeff Courtney som var vänster forward, som hänger den. Och det blir jubel i Boston Garden. Och jag åker liksom, fan, jag är bra alltså. Det går bra nu. Och sen så fanns en kille som heter Al Secord som spelade i Chicago, var mot Chicago. Och han hade spelat i Boston, jag vet inte hur länge, men i många år. Och hans ansikte var fullt av stygn. Alltså, han såg läskig ut bara man tittar på honom. Och jag ser inte honom. Och jag åker mot mitt bås och fan, det går bra nu. Och jag får sån jäkla armbåge rakt i nyllet. Så jag ser ju ingenting och börjar blöda näsblod och tårarna bara sprutar, för man ser ju ingenting när du får ett sånt där slag i näsan. Men det var hans sätt att säga välkommen till NHL. Du ska inte tro att du gör något för att du har lagt en passning. Förstår du vad jag menar? Och den tycker jag lärde mig nog mycket av den. Att åk inte här och balla dig och tro att du är något. Jag spelar den här ligan i 12-15 år och gjort bättre saker än vad du har gjort i en jävla europé. Och det där satte en prägel till mig och jag fick en jäkla respekt av det.
För att gå tillbaka lite till Djurgårdstiden då, så var ni ju kända för att vara tuffa och elaka. Jag intervjuade Håkan Loob för en tid sedan. Enligt svenska måttmätt. Och då, Håkan Loob blev mobbad av publiken, men han blev också punktmarkerad, det mindes han, av dig.
Ja, det var inte min idé. Som jag minns det, Håkan får berätta mig om jag har fel, men jag tror inte han gjorde några mål när vi var 5-5 faktiskt. Men det var väl ingen jättetaktik där. Färjestad var ju fruktansvärt bra. Borken försökte väl något nytt, kan jag tänka mig. Och Håkan, han var ju svår. Han hade den låga åkstilen. Svår att få grepp om. Du måste ju egentligen ta med rätt så oschyssta metoder om du skulle få fatt på han. Så var det ju. Sniper, ruggigt duktig spelare.
Ja, ni var ju över under samma tid ungefär, ja, också. Håkan avslutade.
Och på den tiden, alltså så, med de fysiska förutsättningarna han hade och de målen han gjorde på det vis han spelade, alltså det var en liten stor spelare.
Ände svensk med något 50-målsplatån, bara en sån sak.
Ja, nej, han var ruggigt bra. Ruggigt bra.
Ni var också bra under den här perioden Boston Bruins.
Ja, mina första
alla fall blev ni det.
År var vi så där. Och vi hade ju ett Montreal-komplex. Och det var ju att Montreal var så jäkla smarta. Det var smart av Bobby Smith. En fantastiskt duktig hockeyspelare, men också en smart kapten. De lurade alltid in oss och sa att Boston är så bra och vi får säkert stryk och så här i snacket innan. Och jag tror att våra spelare, och jag var väl inte den mest vokala och sa saker i pressen, men våra spelare sög åt sig åt det där. Och sen gjorde vi lite dumma saker, lite coachmisstag. Vi skulle köra över deras målvakt en match och torskade. De var bättre än vad vi var. De sög in oss i den här osäkerheten. Vi hade ju ett lillebrorskomplex gentemot Montreal. Det finns ju massor med historik när de torskar med en man, för många på banan. Och det var 40, alltså sen slog vi dem, var det 87 eller 88 någon gång va? Då slog vi dem sen första gången i slutspel sen 1945. Så att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kom det över 100,000 människor mötte oss på Boston Logan Airport. Kommer jag ihåg. Det var en jättestor grej när vi slog Montreal. För Montreal... Det var ju New York Yankees av
ja, mästarna.
Mästarna. Jag vet inte hur många Stanley Cup de har.
24 tror jag, om man räknar.
Det är helt 24.
Ja, beror på man räknar. Och du hade ju en lagkamrat i Boston som du nämnde, Bobby Orr, tidigare, men...
Ja, han var inte lagkamrat.
Men han var inte lagkamrat.
Jag har träffat honom många gånger.
Ja, det förstår jag. Han är på statyn för tidigare.
Han är gud.
Och det är också Raymond Bourque. Det var honom jag skulle komma till.
Han är min gud.
Ja, berätta. Om Ray Bourque och samarbetet. Ni är goda kamrater, vet jag.
Ja. Ray, vi var ju ett gäng och vi blev lite som Djurgården igen. Va? Att vi var ett väldigt sammansvetsat gäng och vi var väl kanske en stomme på 10-12 man som var med under alla de här åren. Och där han var den självklara stjärnan. Alltså... Jag har ju spelat mot både Fetisov, Kasatonov, alla backar i världen, Larry Robinson som var fantastisk back. Men i mina ögon sett, jag spelade med Ray under alla år. Alltså, killen var ju ett unikum. Han kunde allt. Han kunde sätta, ville han ta en tekning i anfallszon när det var 30 sekunder kvar, då gjorde han det. Och skulle han hålla pucken i 1,5 minut under ett boxplay så gjorde han det. Sen satt han på sargen. Och sen så vilade han en stund, sen var han ute på powerplay. Och när han reste sig upp, det var ett byte för honom. Och med allas goda minne. För att, jag sa alltid till honom att fan, du bär ju på en Steinway-flygel under varenda jävla kväll vi lirar. Och bland annat en gång hade hans fru skulle ha barn. Och vi kom precis fram till Hartford. Och det är dags. Så han tar en taxi, eller en limo, eller vad det nu var, hem. Och fixar förlossningen, kommer 5 minuter efter nedsläpp, går in och tokdominerar matchen, ligger och sover i limon på väg tillbaks, går in och är den största stjärnan som spelat med. Det både som människa, en fantastiskt fin människa, en fin familj, och jag hyser så stor respekt för honom både som människa och som hockeyspelare.
Finns det någon speciell sån där match, förutom det här du berättade nu då, som du minns när det gäller Ray Bourque?
Ja, faktiskt. Vi var en sak som jag brukar dra för, jag har en grabb som spelar hockey också, och som jag brukar dra för han och hans kompisar, framförallt när de var lite mindre och blir deppade över att man gör ett misstag, som vi alla gör. Och Ray, vi spelade mot Montreal, jag tror till och med det var en slutspelsmatch, och han spelade ju med en annan risknivå än oss andra, han höll en hög risknivå, ibland då går det ju fel såklart, även för honom. Och just den här, han är ju från Montreal också, så det var hans hemmastad, det är alltid familj och vänner och allt sånt där som jag tittar på han. Så hur som helst så Så kommer han bakom mål, han går framför mål och ska slå en passning rakt in, indianer som vi kallar det här hemma. Indianer, 1-0. Och sen några minuter efter, eller 10 minuter efter, gör han precis samma sak. Och det är 2-0 i baken. Och vi torskar matchen med 2-1. Och då kommer jag ihåg att jag gick in till omklädningsrummet och jag satt bredvid honom och så sa jag: Ray, don't worry about it. Alltså, oroa dig inte. Det där gör ingenting, bla bla bla. Då säger han, tittar han bara på mig, säger: the sun goes up tomorrow too. Och det säger så jäkla mycket, va. Att du kunde ju deppat ihop. Nu tror jag inte Ray hade deppat ihop. Han hade sån, ja, jag vet inte om jag ska kalla det civil courage, men alltså att han trodde så mycket på sig själv, hade ett bra självförtroende. Men just det här med att ungdomar, att man gör ett misstag. Och jag har gjort, jag ramlade på blå en gång, det brukar jag också dra. Jag ramlade på blå en gång i en SM, junior-SM-final på Hovet och mot Kiruna med 59-erna. Och det där glömmer aldrig Thomas Eriksson och Mörten och Södergren, för att vi torskar matchen med 2-0 eller 2-1. Och med, vad heter han? Micke Andersson, kom nog igen. Micke Andersson gjorde 2 mål vi torskade i SM-finalen. Så det glömmer de aldrig. Och det här då att komma igen efter de här misstagen, det är också en styrka. Att man måste lära sig, framförallt när man är ung. Och jag var ju kanske, jag var inte i Rays position då. Jag var ju fimp i juniorlaget. Men ändå, jag vet inte hur jag lyckades. Men på något sätt lyckades jag komma tillbaka efter det.
Jag vet att du berättade någon gång att Ray Bourque var så han tog ut sig så mycket, eller svettade så mycket, så han kunde krama ur sina damasker. Det bara droppade om till och med dem efter matcherna.
Han var den första där de började använda hårtorkar. Det ser man ju nu hela tiden, att det används hårtorkar med handskarna. Han bytte ju alltså 2-3 handskar per period. Och jag har svettats mycket mina dagar, men jag har aldrig sett någon människa svettas så mycket som han. Men han, å andra sidan spelar han kanske 38 minuter per match, men någon fruktansvärt svett.
Det här NHL-målet som du talade om att du mindes väl, det första, vilka var det mot och hur såg det ut?
Det var mot Detroit, kom jag ihåg, och
i Detroit, eller?
Ja, i Joe Louis Arena. Och jag kanske var 4-5 matcher in i serien, och det är alltid skönt att få göra sitt första mål. Och jag hade ju tagit, jag vet inte om jag var mer offensiv då än, jag inbillar mig i alla fall att jag var mer defensiv. För jag anser ju att man måste, alltså kommer du ny i ett lag, så måste du se till se till att defensiven funkar, att du framförallt inte går bort det, att du inte dribblar på blå. Det är ju oerhört viktigt, framförallt i NHL, för att där är de så himla duktiga på att göra mål 2-1 eller 3-2. Så att det är turnovers vid blå linjerna eller röda linjen. Det får liksom inte hända, och det lärde man sig ganska snabbt. Samtidigt som jag försökte väl göra lite matavaltinare runt bakom mål, och det gjorde man kanske 1-2 gånger. Sen satt man som ett frimärke. Så, sådana där grejer fick man lära sig. Men just det där målet, jag vet inte om det betydde så mycket. I och med att man inte var där för att göra mål, så var det inte min huvudsakliga syssla, utan...
Men du minns det i alla fall?
Ja, det minns jag. Jag har faktiskt inte pucken kvar, det tycker jag är synd. För att, ofta får de ju det. Var material, jag vet inte vad som hände med den.
Ja, hur såg det ut då? Var det...
Det var skitsnyggt.
Ja,
nej. Om jag kommer ihåg rätt, det här kan vara helt fel, men jag tror jag kommer in på högerkanten och så avlossades slagskott.
Sjunger medaljongen?
Ja.
Är det någon speciell match du minns så där att wow, alltså när du tänker tillbaka på NHL hockey den kvällen?
Det finns många härliga minnen, alltså vi hade ju, som jag sa, så de första 2 åren var vi sisådär, men vi förlorade inte många hemmamatcher till exempel. Alltså vi var ju fruktansvärt dominanta hemma, och hade vi powerplay så kom jag på högersidan och slå slag. Alltså det här funkar ju inte i Sverige, och framförallt inte på den tiden. Det var ju bara slagskott i plexiglaset runt. Sen kommer 4 man på vänstersidan. Bara av de 2 första tar bara gubbarna, och så kommer tredje in och så tar han pucken och sätter upp det. Och så är det oftast Ray då som sätter upp det. Men det var powerplay. Men en rolig anekdot igen. Nu pratar jag lite om många misstag. Men jag kommer ihåg bland annat ett. Jag får pucken på högersidan. Var mot Montreal igen. Och ska lägga över den till Ray på vänstersidan. Och lägga en perfekt passning, tycker jag. Det är bara det att Russ Courtnell, Jeffs brorsa, om du kommer ihåg han.
Som
spelade, nej, det var Toronto. Toronto var det nog. Eller om det var Montreal. Skitsamma. Han tar ner på volley och åker ner och gör mål. Och så åker han förbi mig. Vet du vad han säger? Thanks, Swede. Tack, svenska.
Ja.
Ja, ja, tack för det. Så kom jag in i båset och alla kom ju, lagkompisen kom. Det gör inget mycket. Vi tar igen det. Och jag hade någon sjuk sån här känsla i kroppen att det här kommer jag ta tillbaka. Och då kommer till andra perioden och jag kör en fint på, när det var Montreal, så jag kommer ihåg att Näslund gjorde en fint på, lägger passningen, det blir 1-1. Sen kommer jag var ingen, jag hade inget skott. Jag önskar att jag hade ett riktigt bra bössa, för jag var på rätt plats vid rätt tillfälle, men jag hade ingen riktigt bössa. Men hur som helst, så får jag ett läge, och Hayward hette han, tror jag, Montreal keepern, och jag har fått på ett sånt skott. Men jag vet inte om jag någonsin har fått på ett sånt skott. I nedre bortre hörnan. Lite Cam Neely, för jag är ju högerskytt också. Har aldrig fått på ett sånt skott tidigare. Och sätter en 2-1. Och blir matchens lirare. Och det var ju också en sån här comeback. Från att göra det här jättemisstaget till att sen vända det till något positivt. Så det jag kan inte säga att det är den som sticker. Jag har väl gjort bättre matcher än den. Men just den här att... Det här, när det varit ett misstag, så är det så roligt att kunna reparera det, för du kan höra en knappnål falla i Boston Garden, det är 15 000 tokfans och det är helt tyst. Det är inte så kul att byta då.
Du fick ju uppleva både grundserie och slutspel. Hur tycker du att det har förändrat sig någonting, eller är det fortfarande samma stora skillnad när det gäller, alltså, tempot då, när det är som en ny säsong börjar? Och kan du beskriva vad som händer?
Jag älskar slutspelet, alltså, det är crunch time, det är nu vi ska visa. Dels tränar man inte så jäkla mycket emellan, men jag upplevde slutspelet som höjdpunkten på året, och framförallt de sista åren där var ju fantastiska, alltså, pressen, publiken, massmedia. Man måste gilla att vara där. Man måste gilla att vara ute när det räknas, när det verkligen, verkligen gäller. Alltså det är då man ser skillnad mellan spelare och spelare. Att när är du bra då? Är du bra under de här, vad är det, 84 matcher?
82
matcher. Eller är du bra när det gäller, va? Och där ser man de här riktiga kanonerna, Messier, Gretzky, Lemieux, Raymond, alla de här killarna, alltså, alla växer snabbt. Och där måste jag säga att jag har gjort det även sedan junioråldern, att jag gillar ju mer att spela den internationella hockeyn än jag egentligen gjorde och spela i Sverige. Alltså, man måste gilla det där. Alltså, allt blir mycket tuffare. Allt blir mycket tuffare.
Du fick uppleva det där. Stanley Cup, du fick aldrig chansen att vinna Stanley Cup, eller du vann.
Vi var nära, ja, men väldigt långt ifrån.
Berätta.
Det var ju att vi fick möta Edmonton under deras gyllene år där, och vilket lag de hade. De hade ju Gretzky, Tikkanen, Curry, Grant Fury-mål, Glenn Anderson. Alltså, de hade ju
Paul Coffey,
ja. Ja.
Kenta var ju med där, fick vinna också. Han var inte,
ja,
med
hela tiden. Senare,
men det var senare, men han fick vinna.
Men fan, det var ju ett självspel. Fick han ju gratis igen.
Jag ska ta det med Kenta sen.
Ja, nej, det var ju fantastiskt. Alltså, det var jämna matcher, men det är där som skiljer äpplen och päron. Alltså, de gjorde mål i de avgörande lägena. När de behövde göra mål, då gjorde de mål. Vi pressade på, vi pressade. Och så får de en jävla kontring. Och man tycker det är tur, man tycker att det är tillfälligheter. Men det är inte det. Alltså, de var ett bättre lag. Och jag menar, om vi tittar på vårt lag. Vi spelade med 4 backar då, till exempel. Vi var i slut när vi väl kom till tredje finalen. Under hela slutspelet spelade vi med 4 backar. Och man orkade. Idag, vad kör man? 4-5 hela tiden, va? 3 backpack kanske, men vi orkade inte, och Ray framförallt orkade inte.
Kände ni på förhand, jag menar, det var ett lag som, ja, de vann ju 4 raka, och sen vann Calgary 89, sen vann Edmonton 90. Kände ni inför finalen att det här blir tungt, eller?
Nej, det tror inte jag man gör. Alltså, omedvetet sitter det säkert där. Det sitter ju en enorm respekt, såklart, med vad de hade gjort tidigare, vilka spelare de hade. Men man går inte in och tänker det. Alltså, det funkar inte.
Ja, vi pratade ju lite landslag. Jag tycker vi kan göra det, gå tillbaka till det. Minns du din landslagsdebut? Din debut i Tre Kronor?
Nej.
Gör du inte det?
Nej.
Ja, men du var det inte nervös
länge. Niklas, allvarligt, det här är länge. Det är ju stenåldern. När var det här då? 83?
Ja, det var något, ja, för det var ju, innan. Så kom du ju med då till OS i Sarajevo 1984, då det blev brons under Ankan Palmström. Mm. Och sen pratade vi om VM:et med Leif Borg då 85. Och sen kom det här året 87, då det både var ett Canada Cup där du var med.
84 också.
84 också. Ja. Ja, 84 också. 84 var med också. Det stämmer. Mm. Och så 87.
Mm. Då var det skulle jag varit med i VM i Västtyskland 82, va?
82, ja.
82. Men då berättade jag om Magnus Europé.
Just det. Philadelphia och Färjestad. Gislavidsson, ja.
Ja, tuff. Men han bröt tre reben på mig då. Men jag fick ändå åka med faktiskt. Det var jättetrevligt. Ja. Men då, det var ju starten på landslagskarriären. Men jag kom inte ihåg min första match, nej.
Nej.
Kan du den?
Nej, jag kan inte. Jag tänkte om du kommer ihåg det var speciellt minne.
Nej. Jag kommer ihåg Canada Cup. Jag kommer ihåg Prag också. Men Prag var ju sånt misslyckande. Men däremot Canada Cup. För då gick vi till final.
Ja, just det.
Och jag var ju ung typ då. Jag var 24 tror jag.
Ja.
23.
23 var det, ja.
23 år och så då var man ju riktigt ung typ och fick man med det där fantastiska laget och jag tror att vi förlorade mot USA i öppningsmatchen med 8-1 eller 8-0
det,
eller något sånt där.
Det,
och då hela Sveriges massmedia eller sportjournalister, de bokade om sina resor för vi skulle inte ge slutspelet. Och sen vände vi det där på något konstigt sätt och vi möter USA i, är det semi då eller kvarten? Semi. Och slår de med 8-1 eller 7-1 eller något sånt där. Och de hade Brian Trottier, hade ju, han var ju kanadensare från början. Och, men då kom jag, och det var ju mitt riktiga genombrott var det ju faktiskt, 84. Och jag och Peter Andersson spelade tillsammans då. Jag tror vi vann plus och minus statistiken i hela det Canada Cup. Och det var en riktigt, riktigt, riktigt rolig... Dels att spela mot de allra bästa i världen. För jag hade ju växt upp med 76. Canada Cup med Börje,
Standing Ovation.
Ja. Så att få spela då 84... 80 var ju där när de misslyckades.
80 var ju det här i Lake Placid också. När
just det, när USA tog det. Men Canada Cup, ja. 81 var det.
81 var det, 81. Ja.
Men sen 84 då... Så det var ju oerhört stort. Och sen fick jag ju möta Rick Middleton och Ray Bourque som var mina framtida lagkamrater. Och vi hade dem ju på kroken där. I andra matchen, då låg vi under med 4-1 eller 5-1 eller något sånt där. Och då säger Arne Hegerfors att nu kan ni släcka lampan och gå och lägga er. Och vi går upp till 5-4 eller något sånt där. Och Eldan har ett slagskott i stolpen. Och då hade vi dem, för vi var bättre tränade. Vi orkade mer, de var helt slut. Men det ville sig inte riktigt. Och de var ju ett bättre lag. Och det var ju då vi slog faktiskt, var det 84? När vi slog Kanada i Vancouver med det absolut bästa laget de hade. Och jag vet inte om det har hänt tidigare att de, och då kommer jag ihåg att vi åkte planet hem i samma plan. Och vi var väl mer träningsområdesinriktade och då såg jag Rick Middleton stå i en sidenkostym med en cigg i handen och en öl och vänta på sin väska. Det var vad jag kommer ihåg. Då tänkte jag att han ska spela med i framtiden. Men hur som helst så vann vi den matchen och det trodde de inte var sant. Alltså. För de hade ju vilket lag de hade då. Mm.
Du berättade någon gång, jag kommer inte ihåg vilket, för de går ihop de här Kanada-cupperna 84 och 87 lite grann, men du sa någon gång när ni mötte Kanada och Kanada fick powerplay och så skulle du vara inne och döda utvis och in kommer Mario Lemieux och sen kom Wayne Gretzky och sen kom Mark Messier och sen kom Ray Bourque och jag vet inte om de är ytterligare, men den femte...
Paul Coffey.
Paul Coffey, ja. Och, ja.
Ja, det var ju bara att kolla upp här, okej, ni dödade mig.
Ja, gjorde ni det?
Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var ju samma när vi mötte ryssarna. Jag kommer ihåg att 84 hade inte jag samma respekt för kanadensarna som Bengt-Åke Gustafsson, Kenta och de här som spelade. De hade ju en fruktansvärd respekt för de här killarna. Jag visste ju knappt vilka det var. Medan jag visste vilka Kasatonov, Fetisov, Larionov, Makarov och Krutov var. De hade jag mött så många gånger. Så de hade jag mer respekt för än de här andra. Jag kommer ihåg, jag crosscheckade Messier en gång, så sitter Kenta bredvid mig på bänken, så säger han så här: Micke, vet du vem det där är? Nej, jag har ingen aning. det är Messi, han kan knäcka huvudet på den där som helst. Och sen mötte man ju Messi. Sen förstod man ju efter något eller några år i NHL att fy fan vad bra de var. Alltså då hade de spelat ihop på samma sätt som ryssarna gjorde. Då, de hade varit bättre. Jag fick mer respekt för kanadensarna än för ryssarna.
87 var ju liksom banbrytande med det här VM:et och Sverige. Då var inte du med 1987.
Nej, jag tackar nej då.
Ja, precis vad det jag skulle komma till.
Ja, tack för det.
Du tackar alltså nej till detta klassiska VM.
Ja, jag har ju en viss... Jag hör ju på nyheterna och alla klagar på NHL-spelare att de tackar nej om man ska ställa upp för sitt land. Ja, självklart ska man göra det, men folk... Och det har jag hört Borken säga också och andra med honom. Om man ska ställa upp... och de tjänar så mycket pengar, det har inte med det att göra, utan man är så jäkla sliten efter en säsong att sen behöva åka till Europa, det är tidsskillnad, man känner bara att man är utslagen ur Stanley Cup, men kroppen töms bara på energi. Och jag tycker det är synd att man inte har mer respekt för det också. Det är inte att de är unga idag och de tjänar massor med pengar, men man måste också känna för det. Och i år var det ju också dessutom ett OS-år. Och jag förstår de här killarna till 100%. Men för jag kände likadant.
Med facit i hand. Med facit i hand.
Ja, jag hade givet guld.
Ja, just det.
Ja,
just
det. Viktigt, viktigt.
Just det, 1981, den här klassiska upplagan som vann JVM-guld. Men så för ett par år sedan var jag faktiskt där och kommenterade med Charles Berglund.
Såg det från USA.
Ja, så vann, och då...
ja, de är för jäkligt duktiga idag. Alltså, vi hade ju inte haft en sportbössa, kan jag säga. Det laget som vi hade på den tiden jämfört med de killarna idag. Det är en helt annan fysik och snabbhetsspelet. Och där tycker jag att Tommy Boustedt... med de, alla talanger, alltså antalet hockeyspelare har ju minskat, men det lilla, eller det jag känner till i varje fall, Tommy Boustedt har gjort ett fantastiskt arbete med de här talangerna som kommer fram, och det är ju sjukt hur duktiga de är i junior VM. Vi var väl också duktiga, men alltså på den nivån. Sen är det väl kanske lite konstigt att man tycker väl att alla ska lyckas då, men där ser man återigen att det är ju faktiskt inte så många som gå vidare till NHL, och även till elitserien har man haft svårt att etablera sig. Så att, det är toppen då, men riktigt duktigt och fantastiskt roligt att se på.
Ja, klassiskt guld i alla fall.
Ja. Det är intervju varje år inför det där, och man har väl någon gång sagt nu måste de nästan ta ett VM-guld här så de slipper det där 81-laget.
Då gjorde de ju det här förleden, Mika Zibanejad avgjorde ju finalen mot Ryssland. Mm. Men det blev bara 5 säsonger i NHL, ja. Micke. En knäskada satte stopp för...
Ja, och det var ju mina bästa år där i slutet. Och ofta för backar så har vi ju en tendens att bli bättre ju äldre vi blir. Det kanske har ändrat sig nu på senare år, men... Det var ju så då, och det stämde in på mig. Jag spelade min bästa hockey då från 87... och framåt. Det gick fantastiskt bra. Men jag åkte in med mitt knä i Montreal. På den tiden var det ju, alltså den här sargen i Montreal, den hade ingen flex. Alltså, sargerna ska ju flexa. Det var som en betongmur. Och jag spräckte knäskålen där. Och sen hade jag problem med brosk under den här knäskålen och fick operera en 5-6 gånger. Och blev aldrig helt återställd. Och det tar ju på psyket, och jag brukar tänka ibland, eller tänkte i varje fall när Foppa höll på med sina grejer. Jag fattar inte hur Karn orkade, för att jag höll väl på i 1,5 år nästan och försöka komma tillbaka. Och jag vet inte hur länge han kom tillbaka. Jag hade ju inte, alltså Boston var ju fantastiska med mig. Jag kände aldrig någon press att du måste komma tillbaka, utan de sa alltid ta en tid det tar. Man läser om de här skräckisarna, du måste ut på isen. Alltså, så var inte Boston. Boston är jäkla... Jag fick ta den tiden det tog, och de var verkligen nöjda med mitt jobb, det jag hade gjort, och så jag fick den tiden men det gick inte att fixa, och sen kände jag i varje fall, till skillnad mot Peter, att efter det här 1,5 år man sitter på den här jävla träningscykeln och efter alla operationer och man testar och man försöker komma tillbaka och så får man bakslag, jag orkade inte, utan det var nästan en befrielse. Jag kommer ihåg att vi var i Chicago Stadium när jag tog beslutet på uppvärmningen. Det här går inte. Och vet du vad de spelar för låt på uppvärmningen?
Nej.
The Final Countdown med Europe. Så det är också en sån här liten emotionell grej att man åker runt där och det är slut. Och då fick man nästan en sån här tillbakablick från Hammarbytiden. Och fan, det var en bra karriär ändå. Det är slut nu. Och man har svårt att sätta sig in i. Men sen hade jag så många projekt att, som vi var inne på kanske i början, att mina föräldrar var alltid på med att du måste hitta på något. Det är inte bara idrotten, du kan inte leva på idrotten. Så det var jag nog mer rädd för, att vad kommer hända nu? Och på den tiden tjänade vi inte sådana hiskliga pengar. Vi tjänade jäkligt bra med gemene man. Men det var ju ingenting att leva på resten av livet.
Men ändå, det, som du säger, det är tufft att få tvinga sluta. Mm. Du slutar inte på för att du själv egentligen vill det, utan för att knät sätter stopp för det.
Ja, men samtidigt var det en befrielse. Förstår vad jag menar? Ja. Att du jobbar för att försöka komma tillbaka. Och det tror jag Peter kände när han väl tog beslutet. Alltså nu är det slut. Men han försökte så länge och så länge. Jag fattar inte hur han orkade, Karno. Han hade ju ett sånt massmedialt tryck på sig till skillnad mot mig. Men att han orkade de där åren, det är bortom mitt förstånd. Jag pallade det inte i varje fall, utan jag... Det finns annat här i livet.
Men kände du att nu är det nära, nu kommer det funka, nu känns knät bra?
Ja, eller 10-20 gånger. Ja. Att det här kommer funka, nu känns det jäkligt bra, man är på väg in och tempo börjar komma upp i kroppen. Och så blir det bakslag och då får man tillbaka igen och ny operation. Och så konvalescens och sen så började du träna med en gång. Och hur många gånger man sätter framför den där testcykeln, tittar på matcher. Och jag var ju inte den här som följde ligan och tittade på alla matcher. Utan jag ville inte se skiten, utan då gör jag något annat istället.
Det blev 207 matcher, 20 mål, 80 passningspoäng, 100 poäng, snyggt och jämnt totalt. Och då kommer ju frågan med det här sammandraget. Vilken är den bästa spelaren du spelat med?
Ja, men det måste ju vara Ray Bourque. Alltså det finns inga tvivel. Sen hade ju Cam Neely en power forward som jag är glad att jag inte behövde möta, kan vi säga. Fantastiskt bra. Svenska killar, jag fick ju spela med, ja, då Kenta såklart, du hade Gradin, det är Peter Patrik Sundström, backpolare Peter Andersson. Tyvärr fick jag aldrig spela med Börje. Det hade varit stort. Det fick jag aldrig göra. Men Thomas Sten, alltså det fanns riktigt bra spelare som man fick spela med. Och sen spelade Djurgården då, Matte Valtin såklart, och Kenta Johan, Lill-Kenta. Det fanns många bra spelare i Djurgården. Så jag fick spela i bra lag. Bra lag. Vi blev bra, vi var dåliga ett tag. Jag var inne på det tidigare. Jag har sett spelat i både bra och dåliga lag, bra och dåligt självförtroende.
Bästa spelare du spelat emot då?
Oj.
Som du mött?
Ja, men det var väl de vi kanske drog upp här. Det var ju ryska superfemman eller Kanadas superfemman.
Ja, du radade ju upp Messi, Lemieux, Gretzky, så hade ju
faktum är att tittar man på de här 87-finalen mellan Kanada och Ryssland eller Sovjet på den tiden, det tycker jag nästan står sig idag. Alltså med de superstjärnorna, och den har jag väl svårt att se idag, och rätta mig om jag är fel, men alltså det var ju som att ha 5 Michael Jordans eller 5 Tiger Woods på en och samma gång. Alltså, så bra var ju de. Nu kanske det finns stjärnor här runt. Du har Ovechkin, du har Malkin, du har Pittsburgh Crosby. Mm. Men det finns inte den där hela femman eller som det fanns på den tiden, som du hade ryssarna och du hade kanadensarna. Där var inte vi med, alltså ärligt talat, vi var ju inte i närheten av dem.
Om vi går tillbaka till den bästa, om jag hjälper dig, Gretzky eller Lemieux, för det brukar ju hamna där till slut.
Ja, den är ju riktigt svår, för att jag har ju mött båda. Jag kommer ihåg en gång när både jag och Ray hänger på Lemieux och han gör fortfarande mål med en hand. Alltså killen var ostoppbar. Sen fick ju inte han spela lika länge som Gretzky. Men det är svårt att ta bort rekorden ur historieböckerna som Gretzky har uppnått. Alltså, det går inte. Hur mycket man än... Lemieux kanske var bättre i mångt och mycket, men Men över det stora perspektivet så är det ingen som rår på Gretzky. Nej, jag måste nog säga Gretzky.
Bästa tränaren skulle jag fråga dig om, tänkte jag, men du nämnde lite grann tidigare, åtminstone den som kanske betytt mest för dig, sa du ju själv, det var Leif Bork.
Mm. Ja, absolut. Jag har varit så förbannad på honom så många gånger, men till synes och sist är det han som betydde mycket för min karriär och inte bara för min karriär, utan jag tycker för svensk hockey. Ibland får han jäkla mycket skäl. Det är klart, han är ju krönikör nu och ska ju sticka ut hakan, har väl alltid gjort det i och för sig, men han fick ju in Djurgården på ett helt nytt spår och började prata om VM-guld redan i början av 80-talet, att det var, och sen förverkligades det 7 år senare och kanske med andra vid rodret, men han var en visionär och det behövde vi i Djurgården, och jag kom i en bra tid när han började på det där, och då som jag sa tidigare, att jag lärde mig att träna riktigt och sköta mig och så att han är nog den som har betytt mig. Sen har jag Terry Riley i Boston, som jag trodde när han blev tränare efter Butch Goring då, som hade oss, trodde jag, för att han var ju ur nordamerikanen eller, alltså en människa med så lite talang är en av Bostons mest framgångsrika spelare, och den vilja som han och till exempel Bobby Clark hade, alltså den finns inte på världskartan, alltså noll talang egentligen, och klara sig med vilja och den här, han spelar med två axlar ur led till exempel, alltså hur gör man det? Jag har haft min axel ur led och jag fick spela med någon sån här korsett man inte kan lyfta armen, och det var ju fruktansvärt, och sprutor och grejer, men han spelar med två i hela slutspelet. Alltså sådana gubbar görs inte längre, och han betydde väldigt mycket, så jag trodde att mina dagar var räknade i Boston när han kom in, men det visade sig sen att han verkligen tyckte om mig som back, och jag fick mycket förtroende och mycket speltid av honom, så att, och han betydde jäkligt mycket för mig också, kanske inte i den här utvecklingsfasen som Borken betydde mycket, men för mig i Boston betydde det väldigt mycket.
Beslutet togs i gamla Chicago Stadium. 1990 så slutade du med ishockeyn definitivt. Ja, då står du där. Då har du träffat en amerikansk kvinna i alla fall. Men du bestämmer dig för att flytta tillbaka till Sverige.
Ja, jag kommer ihåg när vi ansökte om... jag vet inte vad vi gjorde på svenska ambassaden i alla fall. Du sa han till mig, vad ska du hem och göra? Och jag tittar på honom, vad menar du? Men jag älskade ju USA, jag hade kommit in bra i laget, jag hade skaffat mig många vänner, många kontakter i USA och kände att jag hörde lite hemma där. Alltså jag trivdes väldigt, väldigt bra i USA. Men jag förstod också samtidigt att den största chansen jag har affärsmässigt att starta någonting är bättre att göra det i Sverige. Och därför beslöt jag mig att vi flyttar hem till Sverige, och samtidigt då hade jag fått med mig en produkt som var en temperaturövervakningsgivare, där jag hade träffat en av riskkapitalisterna som var väldigt hockeyintresserad, som bjöd in mig till det här. Han frågade mig vad jag skulle göra. Och
men det var affärer, du kände att det är affärer?
Ja, det är affärer. Jag hade ingen sån här att jag ville bli tränare eller någonting med hockeyn. Jag kunde tänka mig vara en form av agent, för dels hade jag gjort en del misstag själv. Jag arbetade i slutet av karriären med en riktigt, riktigt bra advokat. Den första var inte så bra, utan var mer därför bara tjäna pengar på mig och de andra hockeyspelarna. Så jag träffade en väldigt bra kille som hjälpte mig med, man får ju sån här disability, vad heter det? Invaliditetsförsäkring. Som hjälpte mig med det, och det var så vi fick kontakt. Sen hade han hjälpt av flera andra Boston-spelare, och hade Jeremy Roenick.
Neil Abbott, va?
Neil Abbott, mm. Ja, precis. Så att då gick jag in i agent... Alltså jag hade ju knappt skrivit ett vykort och avslutat nian, hade ingen gymnasieutbildning, ingenting. Och nu gäller det vad fan ska jag göra. Utan då gäller det att börja, och jag började hjälpa andra svenska hockeyspelare. över till NHL. Jag hade basketbollmaskiner.
Ja, just det. När jag träffade dig, då åkte du runt och satte upp basketmaskiner.
Jag och Erik Lallerstedt har faktiskt monterat basketmaskiner uppe. Han hade en krog på Gröna Lund. Och vi stod där, jag slog mellan möten och han var med och mäckade. Och vi är båda lika otekniska. Men vi fick upp den där maskinen i alla fall. Och det var jäkligt bra, för det var ingen som trodde på den där idén. Och det föddes sedermera en våg av flippermaskiner i barer och så vidare. Barägarna tjänade en jäkla... För förut tyckte man att det är ju en flipperhall, det är inte en bar. Men det där hade jag sett i USA och tog det med mig. Och det var en jäkla succé.
Ja, det
så det är 5-6 år där jag byggde upp alltså en cashflow i mitt lilla bolag som jag hade på den tiden. Samtidigt då som jag fick den här temperaturövervakan med mig från USA som var en fantastisk, det var high tech då i början av 90-talet. Var den enda som fanns i sitt slag och då fick jag Skandinavien som arbetsfält och startade den där businessen då.
Berätta om resan, för jag var ju besökt när du dubbeljobbade då, både som expert och med det här. Då höll du på och tillverkade fryspåsar av något slag. Jag är inte så bevandrad.
Det var ju för att hålla läkemedlen kalla. Det här var någonting jag hade lärt mig från USA och som var väldigt nytt i Sverige och även i Europa. Och där var vi först med det här. Och sedermera blev det en lag på där FDA, alltså den motsvarigheten till svenska läkemedels- och livsmedelsverket som heter FDA, Food and Drug Administration, sätter en lag eller bestämmelse på att alla läkemedelstransporter måste temperaturövervakas. Och då var det ju bingo för mig. Och vi fick väldigt, väldigt mycket att göra. Och tidigare var vi distributörer, men nu hade vi gått, och jag fattar inte hur jag vågade faktiskt, jag beslöt att gå min egen väg och förstod att hårdvarusidan är inte där vi kommer tjäna pengar, utan det är på informationen. Och vi satte ihop mjukvaror för det här systemet och även om vi inte var störst så var vi nog världsledande på den teknologin vi hade och som då de här företagen nappade på. Och det var en jäkla spännande resa och man lärde sig mycket. Jag fick bekanta och affärskollegor runt om i hela världen. Och det var det lite jag var inne på, att det var en helt annan match att sitta och förhandla med Novartis nere i Basel. Eller du kunde sitta i Boston och förhandla med AstraZeneca. Alltså jag reste då på den tiden runt egentligen hela världen förutom Afrika och Australien. Men vi hade våra sändningar över hela världen och det växte från år 2003-2004 någonting. Så växte bolaget fantastiskt fort. Och till slut så... När vi hade alla de här kunderna och bolaget började växa så pass att det var riskkapitalbolag som varit intresserade av vårt bolag. Och sen beslöt jag mig för att, då hade jag jobbat med det där i 15-20 år. Jag var ganska sliten. Jag vet ju att du sa att du hade byggt upp det här med basketbollmaskiner, agenter, kommentators och så arbetade med det här. Så att då 2010 beslöt jag, nu säljer jag. När det blir dags. Och då hade bolag fått en stabil grund. Vi hade våra kunder. Vi hade egentligen allting. Och när var det? I juni 2011 sålde jag bolaget till två intressenter.
Men det är ju, du pratar ju om avancerade övervakningssystem och liknande. Mm. Här kommer då en kille som förvisso var duktig i skolan, lite lat med 3,6 i medelbetyg. Ja. Hockeyspelare, så in i den där världen som för många av oss, eller åtminstone för mig, låter väldigt avancerad och krånglig. Hur bottnar du? Hur vågar du?
Man lär sig ju under resans gång såklart. Min styrka var väl i försäljning, att kunna sälja in det här till de här jättarna, att konkurrera då med amerikanska bolag som var större än vad vi var, men vi hade något bättre att erbjuda och få dem ombord. Jag tror att det skulle vara svårt idag att starta något liknande bolag, men jag trivdes verkligen jättebra med det jag gjorde och jag vet inte vad jag ska säga, men Vi jobbade fruktansvärt hårt för att den här produkten skulle bli så bra som möjligt. Och det här har jag tänkt mycket på, att just idrottsmän och framförallt, eller hockeyspelare och fotbollsspelare eller vilka idrottsmän som helst, utan man har en kort period där man då tjänar ganska bra med pengar. Men det är inte alla som tjänar Zlatan-lön, det är inte alla som tjänar Foppa och Sudden vad de hade. Men är det någonting jag är stolt över, och en av mina drivfjädrar var faktiskt inte att jag skulle tjäna pengar. Nummer ett var att jag måste ha något att leva på. Det var ju nummer ett. Men när det väl började växa, så man tänkte aldrig på pengar. Alltså, och sen har väl jag haft den här, och vilket är tråkigt i sammanhanget, är ju att jag har nog aldrig... Du frågar mig, vad är det lyckligaste ögonblicket? Och då, jag vet faktiskt inte, för jag har aldrig stannat och reflekterat. Utan när jag har uppnått ett visst mål, så är det nästa mål. Och den är jäkligt tråkig. Och jag har aldrig sett att fan, det här var bra. Men det är ju främst nu senare år, nu när jag har fått landat sen 2011. Nu har jag landat och kunnat reflektera, att kunna säga, fan, det där var ganska bra gjort. För det är... byggde ett bolag från scratch som varit ganska framgångsrikt, och det är inte många idrottsmän som faktiskt har gjort på den nivån i varje fall. Och där kan jag säga att jag är stolt, men jag har aldrig haft det här för att, och det är ju pressen och nackdelen i allting, är att, men fan, fira nu då, relaxa, samtidigt som jag tror att det har varit en styrka. Har det varit jävligt jobbigt att man alltid har, ja, när man har nått det här målet, ja, men nu är det nästa mål, nu ska vi gå dit. Och det där har jag tänkt mycket på. Det är väl en av akilleshälarna, men samtidigt tror jag också har varit en positiv grej.
Du gjorde en fin affär när du sålde din firma, som du hade arbetat hårt och byggt upp under drygt 15 års tid. Mm. Och nu så har du bor på lite olika ställen.
Ja, vi har vårt huvudsakliga boende i Lugano i Schweiz. Mm. Och vi trivs väldigt, väldigt bra. Tack vare Mats Valtin som tyckte att vi skulle bo just i den italienska delen. Och det är ett så oerhört vackert ställe. Så att,
din käresta är ju italienska.
Ja, och det var väl en anledning att vi också flyttade dit. Hennes släkt bor i Lucca. I Italien, vi bor 15 minuter från den italienska gränsen, så att det pratas bara italienska. Och min italienska är inte riktigt vad den borde vara, men där trivs vi väldigt bra. Sen har jag mitt sommarställe ute på Husarö i Stockholm, där jag flyger hem till Lugano imorgon. Där trivs, alltså jag är uppvuxen i skärgården och älskar skärgården. Det finns ingenting som slår Stockholms skärgård på sommaren, och framförallt som sommaren var i år. Och sen är vi även i Florida under stora delar av där vi också bor. Men vi får inte vara där så länge. Tack vare visa. Alltså,
hur länge får ni vara där varje år då?
Ja, de har ett väldigt krångligt system. Vi funderar på att inom snar framtid flytta permanent till USA. Dels är min son som går i skolan där, och min exfru har dragit ett jättelass där uppe. Nu har han tagit körkort. Man får ju körkort när man är 16 år där borta. Så att han har tagit körkort precis och börjar köra fram och tillbaka till skolan. Men jag vill hjälpa till lite mer än vad jag har kunnat göra. Så fort jag är där så åker jag upp två gånger i månaden kanske. Och hälsar på och försöker stötta min exfru.
Har du varit gift tre gånger? Så har du barn med Patricia då, som du träffade när du spelade i Boston. Jeremy som är 16 år. Mm. Och målvakt, berättar du för mig?
Ja.
Hockeymålvakt alltså?
Ja, det är en lite rolig historia, för att han var en liten duktig forward och kvick, talangfull, men var liten och är liten fortfarande. Men Billy Sadlont var målvakt, och jag bönade och bad. Jag sa till att jag skulle inte köpa någon utrustning. Han skulle få stå i lånade grejer. Jag hotade, väl ett hårt ord, men verkligen så till på skarp. Jag tycker inte du ska göra det, för jag vet hur tufft det är att vara målvakt. Alltså det är, och nu som målvaktsförälder, fy fasen vad tufft. Jag är mer nervös när han står och sådär, för att du kan aldrig gömma det. Som back kan du i varje fall gömma det. Fan, ingen såg hur jävla dålig match du gjorde. Men som målvakt kan du inte göra det. Och han gnuggade på. Och han såg, det är bara hans kall. Han skulle vara målvakt. Så det var ju bara att stötta det han ville göra. Och nu tycker jag det är jäkligt kul. Men usch, alltså, jag, som målvaktsförälder, nu förstår jag Roffe Riddervall och de här killarna och deras föräldrar. Alltså, det är mycket tuffare att vara målvakt än en utespelare. För du kan ha en dålig match och ingen har sett det. Du kan få fyra getingar och fan, du var bra. Men du vet själv att du gjorde en dålig match. Men som målvakt så går det inte att gömma sig.
Hur går karriären?
För Jeremy? Ja. Det går jättebra. Han är på high school nu och det är hans första år. Han går ju 4 år i high school och han varit första målvakt efter några månader. Jag sa att det skulle ta 2 år, men han blev första målvakt redan efter några månader. Så att, det har gått jättebra. Men jag har ingen förväntan att han har sin målsättning och den ska man aldrig ta ifrån honom och hans dröm. Samtidigt som jag som äldre har spelat där, vet hur svårt det är, vet vilka man kan bli skadad, vad som helst kan hända, men så länge skolan sköts så får han hålla på hur mycket han vill. Och jag ser väl helst att han förkovras inom utbildningen och ja, kan han göra både är ju perfekt, men jag drar inte så stora växlar på att han ska bli NHL-målvakt, utan mer kan han få en college-utbildning billigare för pappa framförallt, men att få en riktigt fin utbildning, då är jag jätteglad, och även för min dotter också såklart.
Men hans förebild som målvakt,
Han är ju lite speciell, min son. Han har ju inte haft Djurgården som sitt favoritlag utan Färjestad, för det var en granne hos oss i Täby som hade en sån här Färjestad Wolfsflagga hemma hos sig, och han var några år äldre. Sen dess har han varit Färjestadare. Alltså för en djurgårdare har en son som är Färjestad-fan är ju inte riktigt...
Och han blir glad i alla fall.
Jag förstår det. Och hans dröm är väl att få Färjestads autografer, och jag har tänkt många gånger på att jag ska ringa Håkan eller Thomas där Rundqvist och be om det. Men så att han har Luongo ett tag, men det där skiftar ju såklart. Så att... Men han gnuggar på. Mm.
Och så har du en dotter med Alini då, som är 2,5 år. Du var ganska...
3,5.
3,5, förlåt. Ja, det är viktigt. Ja. Den var ju åren viktiga i början. Ja, ja. Men du är pappa ganska sent ändå, för andra gången.
Ja.
Ja, hur känns det då?
Den skillnaden som jag märker är att man har inte samma tålamod. Och sen är hon lite vildare än vad min son var. Men fruktansvärt charmig, och nu, det som är fördelen med att ha ekonomiska resurser att kunna vara hemma är ju att jag är hemma varje dag med henne, och jag kan ta den tiden hon behöver, även om mamma är italiensk mamma och ska styra och ställa och sköta det mesta och ska vara mamma så får jag ju vara involverad och vara där för henne varje dag, både på gott och ont kan tycka, för att hon borde vara ute med nu börjar ju skolor och sånt, va? Men hon har varit bortskämd med att ha både mamma och pappa jämt hemma.
Boende i Florida sa du att du har, och att ni tittar, familjen tittar på en flytt dit, Florida. Vilken företagsamhet är det som kan locka där?
Nej, men det är allt från nu har ju ekonomin vänt där, men jag kunde ju se direkt när jag hade sålt bolaget och vi köpte hus där nere att det fanns massor att göra. Nu har det ju vänt, men jag hade inte orken, jag hade inte energin att starta något på en gång. Jag var så trött, så att nu har det vänt, men det finns massor med fantastiska saker att investera i, framförallt när det gäller fastigheter fortfarande där borta, så är priserna ganska låga, så att det finns även för äldreomsorg, som befolkningen blir äldre och äldre, att det finns mycket att göra där. Men jag vet inte om jag ska gå in, alltså det är rätt så stora projekt och jag vet inte om jag orkar en resa till, utan jag kanske ska hålla mig till lite mindre saker, det är inte så aktiv i själv.
Men ingenting inom hockeyn så där som
nej, jag kan för lite. Jag följer med i tiden, jag lyssnar på dig och dina kollegor och försöker hänga med så gott det går, men tyvärr.
Har du någon kontakt med några gamla hockeypolare så där mellan varven?
Ja, inte så mycket. Det är Kenta har varit hälsat på några gånger nere i Florida.
Kenta Nilsson, Mr. Magic,
Kenta Nilsson, ja. Och Helene, hans underbara fru. Roffe Ridder har jag en del kontakt med. önskar att jag hade, sen lite 61 när jag har kontakt med Björn Karlsson bland annat och Stefan Holmqvist, men man önskar det vore mer, och man säger det, nu träffas vi på sommaren, vi ska se till Tommy Mutt träffar i somras förresten, det var jäkligt kul, jag har inte sett han på 25 år tror jag. Men man säger att man ska träffas och det, men sommaren går så himla fort, jag är bara här 2-2,5 månad per år. Och sen när man vänner som kommer och så bor vi på ön där vi känner massa folk. Så det går så himla snabbt tiden.
Men du släpper inte Sverige helt och hållet?
Nej, absolut, nej, aldrig. Husarö för mig är paradiset på sommaren.
Tack Micke Tillén för att du tog dig tid att komma hit så här sista dagen innan du reser ut i världen igen.
Tack för att jag fick komma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.